Det är tisdagen den 18 oktober. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna! Det har återigen varit en stor och viktig dag i svensk politik. På morgonen idag, strax efter 9:30, presenterade statsminister Ulf Kristersson sin regeringsförklaring och sina statsråd. Vi har alltså nu både politik och personer på plats inför de närmaste 4 åren. Vad tycker vi då om detta? Själv har jag ingen aning, men jag är så lyckligt lottad att jag har hela Svenska Dagbladets ledarredaktion vid min sida. Och deras jobb är ju att just berätta för andra vad de ska tycka. Så det ska jag släppa dem lösa för att göra. Varmt välkomna hit, Tove Livendal, politisk chefredaktör, Peter Wennblad, biträdande chef och Paulina Neuding.
Tack. Tack så mycket.
Hörrni, vi ska gå igenom dagens besked så noga vi kan, såväl vad avser politiskt innehåll som de personer som är tänkt att omsätta detta. Tänkte börja med dig, Tove. Ulf Kristersson fick ju i morse chansen att verkligen breda ut sig lite om politik på ett allmänt vis som man sällan får höra partiledare göra i riksdagen. Han talade i ungefär 53 minuter och 30 sekunder. Jag klockade honom. Vad är ditt överordnade intryck av den här knappa timmen när han fick hålla låda?
Jag tycker att det kändes väldigt grundat och gediget, och det var ju en helt annan helhet än det här tidavtalet som vi fick ta del av här om dagen. Tack och lov, ska jag säga. Så jag tänker att han har läst Svenska Dagbladets ledarsida och hört vad vi har efterfrågat. Nej, men det kändes verkligen som att det finns goda förutsättningar att göra någonting, och det här var inte en servettskiss.
Nej, du är nöjd på det hela taget helt enkelt?
Ja, det är.
Peter, som Tove sa, så är det här det andra paket ny regeringspolitik vi får på kort tid. Tidavtalet fick vi i fredags. Vad är det som är annorlunda eller nytt med det som Kristersson presenterade i morse jämfört med det vi fick höra om i fredags?
Inte så hemskt mycket, skulle jag säga. Alltså, det var ju tydligt att tidavtalet utgjorde stommen i även i regeringsförklaringen. Alltså, stora delar av det han sa var ju plockat direkt ur avtalet. Och sen är det då vissa saker som ligger utanför med säkerhetspolitik och försvarspolitik. Och det var ju jag skulle säga att den stora nyheten var liksom att han inkorporerade tidavtalet i en större borgerlig berättelse. En kärnformulering i anförandet var ju att trygghet har blivit vår tids stora frihetsfråga. Jag tror att vi var många som är borgerligt sinnade som tydligare såg den borgerliga berättelsen i tidavtalet som inte riktigt framgick i dokumentet.
Okej, så nu menar du att man har tagit det politiska innehållet och så har man gett talskrivare och folk som är duktiga på copy möjlighet att göra en politisk berättelse av det hela. Är det så?
Lite förenklat, ja.
Ja. Är du lika nöjd som Tove?
Ja, jag tyckte att det kändes väldigt, precis som Tove sa, väldigt grundat. Alltså, Ulf Kristersson har ju den förmågan att i alla fall framstå som att han bottnar i det han säger, och det tror jag faktiskt att han gör i det här fallet också. Mm. Sen finns det en del liksom rent konkreta förändringar, det kommer vi komma in på lite senare, tror jag.
Ja, men absolut. Ska släppa in Paulina först. Du var ju glad som en spelman redan i fredags med tidavtalet. Kvarstår ditt intryck då du har fått den politiska berättelsen runt?
Absolut. Det var flera väldigt bra besked. Jag såg att Peter Wolodarski, DNs chefredaktör, skrev på Twitter om tidavtalet att han var väldigt besviken därför att han hade gjort en sökning på Ukraina och det hade inte blivit någon enda träff. Och han fick ju då förklarat för sig på Twitter att det beror på att tidavtalet faktiskt inte inbegriper utrikespolitik. Nu kan man göra en sökning på Ukraina och se att det förekommer 8 gånger. Och Ulf Kristersson var ju väldigt tydlig där med hur regeringen ser på den saken. Mm.
Är en regeringsförklaring viktig, eller är det bara ett sätt för oss felfinnare att leta ord eller skriva framtida statsvetenskapliga avhandlingar om? Vad säger du, Tove? Hur mycket betyder det statsministern säger nu?
Den betyder mycket. Det är någonting som man som regeringen och omgivningen kan ha någonting att hålla i. Det är någonting som regeringen kan hållas ansvarig för och utvärderas på. Och sen är det ju så att jag tycker det är alltid ett bekymmer när det blir så här. Jag tänker på de här 73 punkterna, att man säger, till vilket pris som helst så måste vi hålla fast vid de här punkterna. Det är lite grann som att ska du ha en karta eller en kompass, och har du en karta som du vägrar ändra på, så kommer, men ingen kompass, då blir det väldigt skakigt när världen förändrar sig och du måste kunna ställa om. Nu behöver vi kunna till exempel då säga att ja, men Ukraina kommer att vara det som EU-ordförandeskapet kommer att präglas av, och det var det inte liksom för ett år sedan. Då fanns det andra planer för det, så att säga. Så att, ja, jag tycker att det är viktigt, och det är också viktigt att man inte bara kan uttrycka intention, utan att man också sen går tillbaka och ser hur blev det, och så diskuterar man det.
Okej. Någon däremot? Cynism, Peter, vill du invända någonting mot det, eller?
Nej, inga invändningar.
Nej, inte denna gång. Vi konstaterar alltså att den obundet moderata ledarredaktionen med röstsiffrorna 3-0 ger den moderata statsministern väl godkänt för detta, överordnat. Då ska vi gå in på de enskilda delarna. Vi kommer förstås inte hinna med allt, men vi ska göra små inbrott, tänker jag. Jag ska börja med själva den här med ansatsen och liksom den ideologiska kappan kring det här. Kristersson inledde ju, ja, redan i början pratade om att samhället är större än staten. Det känner vi ju till som ett liberalkonservativt maxim från Hans Zetterberg. Han säger också staten bär, det staten väl har ansvar för måste staten göra riktigt bra. Det känner vi också igen. Tove, om vi ska försöka liksom sätta någon ideologisk etikett i mån det går. Vad är det hur skulle du sammanfatta liksom den ideologiska ansatsen här?
Ja, men jag skulle nog säga att det ändå är ett försök att vara det här liberalkonservativa som Moderaterna har en alldeles egen tolkning av. Sen är det ju väldigt mycket fokus. Om man har läst sin Zetterberg, så vet man att han brukar dela upp samhället i 6 olika sfärer som alla är jämbördiga och lika viktiga för samhällsbygget. Här är det ju väldigt mycket fokus på 2 av dem, nämligen stat och i någon mån då även näringsliv, men framförallt staten. Och det är klart att det är ju det de har gått till val på, att Sverige ska fungera som det heter och tjäna statens uppgifter. Så att det är väl inte så konstigt att man gräver där man står och tar tur med de uppgifter man kan. Men det är ju också ett gediget arbete att göra ett samhälle som har blivit så statstillvänt som vad det svenska har blivit. Att så småningom också förmå göra den förflyttningen till ett mer borgerligt samhälle där de andra samhällsvärdena är mycket mer självständiga och oberoende av staten än vad de är idag. Och det märker man ju att den omedelbara kommentaren till exempel kring att det inte står så jättemycket om civilsamhället, står inte jättemycket om kulturen här, det tolkas då som att det är ett ointresse för det. Men det, och så här, ja, jag håller öppet för den tolkningen också. Men det är också så att i ett borgerligt samhälle, då ska politiken inte behöva uttrycka så mycket kring det i en regeringsförklaring, därför att det är självständiga sfärer som man inte har så mycket inflytande över och inte ska ha heller.
Paulina, du har ju ett finstämt ideologiskt öra. Vad hör du av...
Nej, men det här är jätteintressant som Tove pratar om, bara det här med staten. Alltså det vi har fått uppleva på senare år, det är ju vad som händer när det blir hål i staten. Alltså när det blir luck, när klaner tar över stadsdelar eller kriminella gäng, klaner är på väg in i politiken och så vidare. Då inser man liksom hur sårbara vi blir när staten inte finns där den ska vara. Inte att den ska finnas överallt, men där den ska vara, där måste den vara väldigt pålitlig. Mm. Och Ulf Kristersson säger ju här att trygghet har blivit vår tids stora frihetsfråga. Och det är ju helt sant. Alltså, vi kan ju inte fortsätta prata som att den här tidens borgerlighet står inför samma situation som man var i 1991 eller 2006. Alltså, idag vet vi vad det innebär när staten är på reträtt. Och det får den inte vara.
Mm. Peter, regeringssamarbetet har anklagats för att vara nationalistiskt. Hör du någon nationalism i den här regeringsförklaringen?
Nej, inte särskilt mycket. Alltså snarare tvärtom. Det var fanns några passager om fri ekonomi och om liksom om hur Sverige blir ett rikare och bättre land av både att människor kommer hit och att vi är liksom del av ett internationellt sammanhang, så att nej, inte. Jag tror inte att liksom Sverigedemokraterna satt och studsade i stolarna i plenarsalen idag.
Nej, men de studsade så mycket på Tidö, så de har kanske behöver vila nu. Jag vet inte om ni lade märke till det. Han nämnde folkhemmets inre bjälkar. Jag funderar på ifall hur vanligt det är att borgerliga statsminister talar om folkhemmet, men det gjorde han i alla fall. Jag gjorde också lite jämförelse med den regeringsförklaring som Fredrik Reinfeldt kom med förra gången när moderat statsminister tillträdde. Noterade att de var ungefär lika långa. Reinfeldt använde den gången 6500 ord. Nu var det Kristersson använde 5700. Han nämnde Sverige något fler gånger. Reinfeldt nämnde frihet i olika varianter 13 gånger. Kristersson 8. Så noterar jag också att ordet utmaning inte fanns med den här gången. Det är ju numera ett ord som är ganska föraktat och förkastat.
Ett hälsotecken.
Ja, det är ju känt då som då en av 00-talet och 2010-talets mest avskydda eufemismer. Så att den, ja, får vi säga, var utsorterat numera.
Där tycker jag fortfarande att vår tidigare kollega och numera fristående medarbetare Per Gudmundssons beskrivning av det ordet är väldigt bra, nämligen att utmaning är problem på vilka man ännu icke ser någon lösning.
Mm, just det. Ni pratar inte om utmaning, därmed pratades det om parallella kriser. Den enda krisen Reinfeldt pratade om för 16 år sedan, det var den i Darfur. Nu har de kommit betydligt närmare. Och de kriser och de krävande uppgifter som Kristersson nämnde, det var då kriminaliteten, den stundande lågkonjunkturen, energikrisen samt att hans regering ska leda Sverige in i NATO. Tove, delar du den bedömningen att det är de liksom riktigt stora uppgifterna som ligger framför?
Ja, och sen han har ju också talat om, alltså, den stora utmaningen på utrikesområdet.
Utmaningen kom där, ja.
Ja, där kom den. Men det är ju Ukraina. Och jag menar, det är lite grann den där frågan om hur man ska överordna frågor och säga vad är viktigast. Men det är klart att om Ukraina förloras, då kommer vi att ha en helt annan verklighet att navigera i, där en del av de frågor som är de riktigt stora också kommer att te sig mindre.
Men i övrigt, de här fyra grejerna han nämnde, köper du att det är den bilden som man måste ta sig an? Mitt budskap är rätt kärvt men också hoppfullt, sa han också. Peter, om vi börjar med kärvheten, hur kärv är vår statsminister? Hur dyster verkar han?
Ja, dyster tycker jag inte att han var. Eller det inskärpte han ju också. Att, alltså det finns ingenting som är så illa att det inte går att lösa det. Men ja, han var ganska kärv. Jag är inte helt säker på att det budskapet liksom går fram. För det budskapet innehåller inte några konkreta besked som man kan lägga på minnet. Men han pratade ju om att det kommer bli liksom tuffa ekonomiska tider, höga energipriser, tufft på flera, en prövande tid.
En reflektion här, det är ju att han ägnar ganska mycket tid åt att beskriva läget, vilket jag uppfattar har blivit viktigare i politiken idag, för att numera är det inte bara lösningarna vi är oense om, det är också problemen. Att politiker idag får börja och ägna ganska mycket tid åt att säga, det här ser jag som problem, eftersom det är inte givet att alla gör det. Vad tror ni om det? Är det en riktig iakttagelse, Tove, att alla kanske inte ens köper den problembild som den nya regeringen står för?
Ja, det är jätteviktigt. Det har ju alltid funnits en ständig dragkamp om verklighetsbeskrivningen eller problemformuleringsprivilegiet, som Lars Gustafsson kallar det för. Därför att beroende på man får acceptans för hur problemen ser ut, så kommer man också efterfråga olika lösningar och olika aktörer som står för dem. Så det här utkämpas ju om och om igen. Det kan handla om att partier diskuterar eller funderar på om de ska prata mest om sysselsättning eller arbetslöshet, beroende på om de uppfattas vara starka på det ena eller andra. Och det här kommer vi att få göra ännu mer, eftersom Sverige ju är så många olika parallella verkligheter och ska företrädas av en regering eller en uppsättning politiker som... Så det där tror jag, det kommer att vara ett ständigt inslag och kanske ännu mer tilltagande, eftersom det just är så att man måste börja lite grann från noll varje gång. Det finns få saker, det är inte samma typ av lägereld som vi har idag, där alla har en ungefärlig gemensam bild av vad som är de stora frågorna.
Nej, vi kan möjligtvis ana den andra lägerelden långt borta vid horisonten. Paulina, vad tänker du om just kärvhet kontra hoppfullhet i statsministerns tal?
Jag tycker att det var kärvt och att det är hoppfullt.
Kärvheten är hoppfull.
Kärvheten är hoppfull, ja. Kristersson säger ju en sak som är bra, och det är nämligen när han pratar om kriminalitet och trygghet, så säger han att det kommer bli värre innan det blir bättre. Och det här är, alltså, efter alla år av att sminka över problem, av att säga att det inte är så farligt, vi ska nu inte liksom måla en alltför mörk Sverigebild och så vidare. Det man gjorde då var ju att man alltid hade någon slags magisk lösning. Ja, vi ska slipa ner trösklar och vi ska införa lotsar och vi ska införa det här lyftet och den här satsningen och så vidare och så vidare. Och det var ju väldigt mycket tomma ord. Att man nu istället säger hur väldigt allvarligt läget är och att det kommer dröja. Och jag menar, det fattar ju alla som tittar på svenska gäng och klaner och allt det där. De kriminella klanerna, inte alla klaner. Det är ju att det här kommer ju inte lösas på generationer. Så att det är bra med ett kärvt budskap.
Då, hörni, då går vi vidare. Vi ska inte ägna så mycket av sakpolitiken, avhandlar det så gärna i fredags. Men jag tänkte ändå kort gå igenom det. Gällande ekonomin så pratar det stundande bistra tider. Vi får veta att då budgetramverket ligger fast. Vi ska få högkostnadsskydd för el. Amorteringskravet ska följas upp, vad det nu innebär. Ett bidragstak ska införas och så vidare. Sänkta skatter. Peter, var det någonting i ekonomidelen som var nytt eller som du noterade?
Nej, egentligen inte. Jag vet, och sen vet jag inte om det ska sorteras under ekonomi, men jag vet när vi pratade i fredags så saknade jag ju bostadspolitiska förslag. Och den saknaden kvarstår efter. Mm,
det har vi inte hört ett ord om än, så det får vi se om det kommer i annat tillfälle. En annan sak som pratades mycket om, det var då brottsligheten. Jag har sett att Tidöavtalet redan då från välkänt håll då kritiseras för att inte fokusera tillräckligt hårt på resurser, det vill säga pengar, för att allt det här kommer att kosta att möta brottsligheten. Det fick vi fortfarande inte veta så mycket om, Tove, alltså exakt hur man ska finansiera de här enorma satsningarna på rättssamhället. Är det en svaghet?
Ja, det kommer ju en budget snart och det är Elisabeth Svantessons jobb nu då att få ihop det hela, så att jag tänker att de tar den diskussionen då. Mm.
En ny informationsbit som vi fick höra, det var att polistätheten ska motsvara minst genomsnittet i EU. Då räknar jag ut snabbt att i alla fall för några år sedan så var det 318 invånare per polis och Sveriges 10,5 miljoner invånare ska ha 33 000 poliser. Vi har idag 22 000, så det är en ökning med 50%. Så där är väl en liten utmaning kanske. Paulina, du som följer det kriminal eller brott och straff och det området, var det någonting som du hörde idag som du inte kände till sedan tidigare?
Ja, jag tyckte det var väldigt roligt att SVT sände, man filmade när Magdalena Andersson blev intervjuad av olika medier och hon upprepade liksom samma talepunkt hela tiden, så man fick en väldigt tydlig bild av hur hennes talepunkter såg ut. Och det hon upprepade hela tiden, det var att när hon fick frågan om Tidöavtalet och kriminaliteten och invandringen, så var hon väldigt tydlig med att inte kritisera den. Utan hon sa att de fortsätter på vår politik, sen är det för lite prevention. Men de fortsätter ju det arbete som vi har satt igång. Vi har ju skärpt väldigt många straff och vi har ju kriminaliserat väldigt många gärningar. Det var jätteintressant att se förra statsministern stå och upprepa det gång på gång på gång på gång.
Inte så oväntat kanske, för vi har ju redan konstaterat att ska Socialdemokraterna gå till val 2026 på att legalisera tiggeri, halvera straffet för gängkriminella och så vidare, det kommer de inte göra helt enkelt. Liksom.
Men om våra jag från 2017 hade hamnat i koma och vaknat nu så hade de undrat en del.
Ja, men så där är det ju svensk politik, det vet vi ju. Mm. Någonting annat, vi fick höra en del utrikespolitik nu, Tove, som du nämnde. Var det någonting där du fastnade för?
Jag tycker att det är väldigt positivt att de tänker nytt och att de sammanför en del frågeområden som har förlorat på att de har behandlats var och en för sig. Det här med klimat och energi är en sak, men på utrikessidan så är det ju det här med bistånd och handel. Och det är klokt tänkt att man istället för att ha så här, har olika personer som reser ut med delvis olika budskap och intentioner, sammanför det och säga att våra relationer med andra länder, de hänger ihop, och är det dessutom länder som vi känner ett ansvar och förpliktelse för att hjälpa, så vet vi att liksom, målet är inte att ha en evig transaktion av pengar i form av bidrag, utan då måste det leda till självhjälp och handel. Så att jag tycker det är bra att de gör de här förändringarna. Det tyder på att de inte bara ambitionen att lösa en fråga, utan faktiskt åstadkomma goda förändringar på flera områden. Mm.
Då hörni, då är det dags att gå vidare och gå in på det vi kom för, nämligen personfrågor med högt skvallervärde, det vill säga de nya ministrarna. 24 ministrar till antalet, 13 män, 11 kvinnor, 3 från Jönköping, samtliga naturligtvis kristdemokrater. Inga göteborgare, så det här är en regering som tar saker på stort allvar. Bara 2 födda i Stockholms län, en är född utomlands. 6 stycken är 60-talister, 7 stycken är 70-talister, 10 80-talister och en 90-talist. Statsministern är äldst, miljöministern Romina Pourmokhtari är yngst. Och hon är, tror jag, den första minister vi har haft som är född efter EU-inträdet och det svenska VM-bronset i USA. Så det är liksom en ny epok där, en helt ny generation som kommer in. 3 stycken har erfarenhet från att sitta i regering, om jag räknar rätt. Nämligen Tobias Billström, Elisabeth Svantesson och då förstås Ulf Kristersson själv. Tove, vad tänkte du när du hörde listan på de här 24 namnen? Vad gick genom huvudet?
Ja, för att använda Johan Perssons ord, det var väl både sött och salt. Det jag lyssnade mest efter var justitie, utrikes, försvar. Och där kände jag mig lugnad. Mm.
Där var det väntade och tunga namn, kan man säga.
Ja, precis. Och det är ju också... Jag vill att Sverige ska föra sig väl i världen och att vi ska ta inre och yttre försvar på största allvar. Och det tycker jag att då har man hittat en bra bemanning på de positionerna.
Mm. Så var det ju Peter, alltså Moderaterna tog de tunga deppen med sina tunga namn. Strömmer på justitie, Svantesson på finans. Paul Jonsson överraskar inte heller. Billström som utrikesminister tyckte jag ändå var lite oväntat, eller vad tänker du?
Ja, jag hade ju inte satt pengar på det. Det hade jag inte gjort.
Nej, men du spelar ju inte heller på politik längre.
Nej. Men han är ju ett liksom rutinerat statsråd, så att jag skulle inte heller kalla det för en skräll.
Nej. Om vi tänker då, nu ska du prata, justitie blir ju viktigt då, för att där ligger ju också migration och där ligger ju förstås då det som har att göra med brott och straff, det som regeringen fokuserar på. Gunnar Strömmer och Maria Malmö Stenegård där, är de rätt personer för uppgiften? Vad tror du, Paulina?
Ja, absolut. Alltså, Maria Malmö Stenegård har ju visat att hon verkligen förstår migrationsproblemen som Sverige har haft. Gunnar Strömmer är en utmärkt duglig jurist, väldigt kunnig erfaren. Mm. Man kan jämföra honom med Beatrice Ask och inser att det har hänt en del inom Moderaterna på den punkten. Mm.
Peter, du noterade att Gunnar Strömmer fick sig en tackling av statsministern här i tv tidigare idag, berätta.
Ja, otroligt fult. Alltså, på pressträffen efter regeringsförklaringen så introducerade ju Ulf Kristersson Gunnar Strömmer som att han var från Stockholm. Och jag såg att Gunnar, Öviks Gunnar eller Nordmalings Gunnar spärrade upp ögonen.
Du knorrar sig hjärnäs nu.
Ja.
Jag kan väl tänka mig liksom en sak, om jag ska komma med en invändning här eller liksom en reflektion, så är det att någon gång i något skede, om man tittar på Storbritannien nu till exempel, så i något skede så måste man diskutera hur man ska förhålla sig till Europakonventionen och Europakonventionens begränsningar när det gäller hur mycket man kan styra över sin egen migrationspolitik. Alltså den diskussionen kommer komma även i Sverige och hur vi ska förhålla oss till det och så vidare. Gunnar Strömmer har ju drivit flera fall till Europadomstolen genom Centrum för rättvisa. Han kommer nog inte vara rätt person att leda den diskussionen. Därför att han är uppenbarligen är starkt investerad i de här systemen. Och de är inte optimalt utformade som det ser ut idag. Och det tror jag kommer bli en stor stötesten i Europa överhuvudtaget.
Har ni fel person att utmana Europakonventionen, är det du säger?
Ja, precis. Nej, han är, jag tror inte att det kommer komma från honom. Mm. Den diskussionen som kommer att bli nödvändig, okay. Det blir inte Gunnar Strömmer som för den.
Okay. Och för att inte reta upp några människor ytterligare ska vi säga då att det är naturligtvis stor skillnad på Nordmaling och Örnsköldsvik. Gunnar Strömmer är född i Nordmaling, men han tillhör Nolaskolans finest när det gäller sin gymnasieskolgång. Men det är ju sagt 2 olika kommuner. Tove, några överraskningar i regeringen som du vill plocka fram?
Ja, men dels så var det ju en, alltså Romina Pourmokhtari är ju en överraskning ändå, väldigt ung. Och man får vänta och se, alla ska få sin chans. Jag tycker att man ska inte utse statsråd som inte har fyllt 30, därför att jag tycker inte att det är inte en gåva till de personerna. Men det är en annan sak. Hon har uppenbarligen tackat ja.
Ja, precis. Hon är ju myndig, så att det får hon ju ansvara för själv.
Sen är det ju klart att jag lyssnade på en diskussion i P1 för en stund sedan när tre kulturchefer satt och tillsammans med programledaren och debriefade valet och kulturminister, som också var oväntat, och Karin Pettersson, Björn Wiman och Lisa Irenius. Det fanns liknelsen dök upp när man får höra vem som får Nobelpriset i litteratur och sätter sig och googla för att ta reda på vem det är egentligen. Så det var ju ett oväntat namn. Det var ingen som hade förekommit i några spekulationer innan, och heller ingen person som är profilerad inom det område som hon nu ska vara minister för. Och det brukar ju då mottas med syrlighet och surhet ifrån de som känner sig berörda. Men jag tror ju att det där är inte behöver vara en nackdel, och i samtalet kom ju också upp att Amanda Lind tillträdde utan att ha varit profilerad på kulturens område, men uppfattades göra ett gott jobb. Så att jag tror att det är där som den där eviga diskussionen om man ska vara branschföreträdare, om man ska vara språkrör för liksom skrået i regeringen, och jag tycker inte att det ska vara så att, men det var ändå en överraskning.
Kulturministern, som alltså heter Parisa Liljestrand och som är kommunalråd i Vallentuna.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Nu nämnde vi då den nya miljöministern Romina Pourmokhtari. Peter, jag såg att du twittrade att det väntar en tuff uppgift för henne. Nu citerar jag dig: att vara miljöminister är den nya kulturministerposten. Varje steg du tar bevakas av många starka och högljudda särintressen. Hur kommer hon klara det, tror du?
Jag hoppas att hon kommer att klara det bra. Men det är en väldigt svår uppgift. Alltså, hon ger sig in i ett sakområde som är extremt komplext, och som sagt då i ett sakområde där också de starka särintressena är många. Så att hon måste ha mycket tydliga mål och hård hud.
Ja, för det sker ju här saker på organisationsområdet också. Miljödepartementet kommer ju slås ihop med näringsdepartementet, och där kommer då miljö, klimat, energi sorteras under samma departement. Är det en klok lösning, Peter?
Ja, det är en jätteklok lösning, men det illustrerar liksom vad hon står inför, att liksom miljörörelsen ylar i högan sky över en rent administrativ förändring av departementsstrukturen, säger liksom lite grann vad hon står inför. Mm. Men det är en jättebra förändring. Energifrågorna, miljöfrågorna och näringsfrågorna hänger tätt ihop, och så att det. Ja, jag hade ju tippat på att det skulle bli en sån här förändring, och det är jättebra att det blir så. Mm.
Om Romina Pourmokhtari, ska också sägas att hon är ju då från Sundbyberg utanför Stockholm. Och tillsammans med Lotta Edholm så innebär det att det är två stycken liberaler från det stora och lite uppretade Stockholmsdistriktet i Liberalerna. Det är ju en händelse som står ut som en tanke att ja, det kanske blir svårare för de upproriska Stockholmsliberalerna att avsätta en regering där två av dem, deras egna, sitter. Eller Paulina, tror du var tänkt så?
Det är klart att det är så. Det är lite så här, ni vet, Bismarck sa att man inte vill se hur korv och politik görs. Det är väldigt uppenbart så. Och jag håller med Tove, alltså, man ska inte göra en 26-åring till minister. Men nu befinner man sig i ett läge där den här 26-åringen har varit en väldigt högljudd kritiker av samarbetet med SD. Och då känner man sig tvungen att göra det. Utnämningen av Lotta Edholm tycker väl jag är olycklig av andra skäl. Och,
vilka då?
Det har inte att göra med hennes kompetens. Hon är en väldigt kompetent och bra person på alla sätt. Däremot så Har hon precis avgått ur styrelsen för Tellusgruppen, som är en friskolekoncern där hon också äger aktier. Mm. Det är inte bra. Speciellt som regeringen ska ta sig an nu friskolereformen och se hur den kan reformeras och vilket den behöver göra. Och där ingår också de stora ekonomiska intressen som finns i den här branschen. Och då är det inte bra att man kommer direkt därifrån. Och det är synd, därför att Lotta Edholm är en väldigt bra och duktig person.
Men du menar då alltså, menar du att hon är jävig, eller handlar det här om delikatessjäv, att hon borde ändå avstå för att hon är för nära helt
enkelt? Nej, jag tvivlar inte en sekund på hennes förmåga att hålla isär de här två rollerna. Men även personer som inte har haft med Lotta Edholm att göra måste känna samma trygghet i att det är så. Och det är svårt att göra när det finns sådana ekonomiska intressen.
Mm. Vad säger du om den saken, Tove? Är det olyckligt utnämning?
Nej, det tycker jag inte. Hon har ju meddelat att hon kommer att avyttra de här aktierna nu. Och det är ju självklart, därför att man kan inte ha misstänkas för att ha dubbla motiv. Men det är ju också sådär att vi kan inte ha människor som går omkring och lever för att de en dag ska bli minister och avstår från olika saker på grund av det. Ja, det är klart, brottsliga saker behöver man undvika om man vill bli statsråd. Men att man har engagerat sig så till den vida att man också är beredd att investera i en bransch som man tycker är viktig, det lägger jag inte henne i fatet. Däremot så är det ju jätteviktigt att hon nu då frikopplar så att det inte finns några dubbla intressen.
Mm. Problemet är ju också att det här har funnits tidigare, alltså när Beatrice Ask var skolminister, när man beredde hela den här friskolereformen, så har det funnits liksom, det har varit väldigt mycket utbyte av personer mellan regeringskansliet och friskolevärlden, och nu den här omvända resan hos Lotta Edholm är, det är helt enkelt inte optimalt, trots att hon då är en väldigt bra person.
Vi får se hur det går med den saken. Lite mer om Liberalerna. Partiledare Johan Persson blev nu arbetsmarknadsminister och fick det departementet. Det kanske inte var helt väntat, men ja, Peter, vad ser vi någon tanke bakom den utnämningen?
Ja, jag tror det är verkligen min egen tanke, och jag tror att det är ett sätt för Liberalerna att bevaka integrationsfrågorna. Alltså, som vi har diskuterat tidigare, så är ju Tidöavtalet kanske inte Liberalernas drömprogram när det gäller liksom migrations- och integrationspolitik. Och jag tror att sätta Johan Persson som chef för det departementet är ett sätt att liksom bevaka att inte mörkerkrafterna tar över, om man uttrycker så.
Han ska vara fyrmästare där alltså. Hörrni, vi ska prata lite vandel också. Det är populärt. Det brukar vara intressant med nya ministrar. Hur väl kollade tror ni dessa 24 personer är? Vad man gjort för backgroundcheck? Tove, vad säger du?
Ja, de har ju redan, det är ju liksom typ efterfrågan, hur känns det? Så är det ju nu, har du några skelett i garderoben? Och de har ju alla svarat på det. Jag lyssnade i P1 när de gick igenom det, och jag tror att de är rätt väl kollade, och flera av dem har ju också haft offentlig position som har gjort att de har tvingats gå igenom de här frågorna tidigare. Så att, ja, nu pratar de om fortkörningsböter och annat vad det kan vara. Och det är väl, ja, det är rimligt att det där finns en transparens kring det. Så att, jag tror att de är rätt väl kollade.
Vi får se. Ebba Busch hade lite, det var någon kronofogdsärende hon fick plocka fram ur garderoben, var det inte det?
Precis, för att ha köpt smink.
Ja, så kan det gå. Men det finns väl lite, alltså den här offentliga reningsprocessen som man ska genomgå då och berätta om det där munblåset man tog i nian och sådär. Alltså, lite fånigt har väl det betraktats också. Eller vad säger du, Peter?
Ja, det har ju närmast blivit någon slags ritual. Mm. Jag tror att det ska ganska mycket till i den där garderobsrensningen för att det ska resultera i en verklig kris för en minister, eller att gå så långt att någon kräver ens avgång.
Man minns ju de här tv-licenshistorierna en dag som denna och tänker på hur otäckt det där drevet var och hur...
Ja, men och kanske framförallt hur futtigt det känns så här i efterhand.
Mm. Liksom, att vara inkompetent i alla år är okej, men liksom... Mm. Man måste betala sin tv-licens. Det var otäckt.
ordning och reda. TV-licens på fredag. Hörrni, vad bra. Vi har en regering på plats. Vi har en politik på plats. Och vi har väl sagt det mesta vi tycker om saken för tillfället. Eller är det någon som har någonting som de vill avrunda med?
Ja, nej, jag måste säga att jag blev väldigt, väldigt glad för utnämningen av Paulina Brandberg till minister. Hon är en otroligt duktig person och väldigt modig. Hon är ju tidigare åklagare. Sen var hon kolumnist på Expressens ledarsida. Och hon har visat... Ja, ni vet att vara åklagare idag, det är någonting som kräver att man har väldigt mycket skinn på näsan och är väldigt tuff. Och man får liksom försvara rättsstaten i handling på ett sätt som har konsekvenser.
Och nu avslutningsvis av rena transparent skäl. Hur många av de nya av ministrarna är ni Facebook-kompisar med mellan tummen och pekfingret? Peter?
Oj. Ja, en handfull tror jag.
Tove, ungefärligen?
Ja, det är kanske samma.
Mm, handfull. Paulina?
De flesta kanske man följer på Twitter i alla fall.
Nej, nu var det ju just Facebook-kompisar. Så att
följa på men kanske hälften.
Ja, okej. Okay. Då vet ni det att det finns, i alla fall när det gäller Facebook så har vi koll på deras vandel när de lägger ut saker i sociala medier. Hörrni, stort tack till Tove, Peter och Paulina för att ni ville komma och prata med mig idag om den nya regeringen.
Tack själv.
Tack för att vi fick komma.
Och tack till er som har lyssnat också på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Ni är varmt välkomna och hör av er till redaktionen med tankar och synpunkter på det vi har precis diskuterat. Ni kanske vill tipsa om det där munblåset Mariana i åttonde klass eller sådär. Eller om ni har idéer och förslag på saker vi ska ta upp i framtiden. Maila då bara oss på ledarsidan@svd.se. Dagens producent med oförvitlig vandel, han heter Jesper Sandström. Jag heter Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs igen snart.